Ludingsbo på andra sidan sjön med flera torp ägdes på den tiden av en estlänning från Arnold. Av befolkningen kallades han för ryssen. En broder var ägare till Djurtorp. Min mor berättade när hon var i tjänst hos herrskapet. Det var tre stycken unga flickor hos hennes nåd. De måste tilltala henne med detta. Det var ett hårt husbondevälde. Vi var som de livegna. Ingen fritid förekom. Vi fick inte ha några andra intressen än passa herrskapet dygnet runt. Det var förbjudet att umgås med bygdens folk. Många vackra sommarkvällar kunde vi höra från vårt rum genom fönstret i stora huset där vi var i så gott som instängda. Ungdomarna från bygden som var ute på sjön med sina roddbåtar, deras glada skratt, sång och dragspelsmusik som vi inte fick deltaga i. Men vår längtan efter frihet var stor. I början av detta århundrade bildades Västra Husby skyttegille. Mark uppläs gratis till skjutbana av dåvarande ägare till Minsjö, Alfred Andersson, som var mycket intresserad av rörelsen. Anläggningen utfördes med frivilligt arbete. Skjutstationen med skyttepaviljongen var belägen vid arbetarbostaden, kammen som nu är borta. Markörgraven syntes ännu rester av alldeles norr om vägen. Ännu idag minns jag en del av medlemmarna, deras namn och utseende, då jag ofta var med min far om söndagarna när det var tävling. De som bildade skyttegillet var bland annat kantor Färb, inspektor Skoglund Hyrlinge, uppfinnaren och skåpsmeden A.G. Johansson Klippan, tegelslagaren från Norrbo Tegelbruk, Pelle Hejorna med sin stora helskägg, han såg ut som en patriark, samt min far Oskar Norrbom. Markör tjänstgjorde för detta soldaten nummer 19 Lind, Minsjö Rote. Särskilt minns jag med juristen Axel Andersson Hyrlinge, sedermera Åttingshagen. Han var inte någon mästarskytt. En gång hade han skjutit 10 skott när markören visade 2 tavelträff. Då utbrast han glatt med ett skratt, Sverige är ett gött land. Vid vägomläggning i slutet på 1920 måste tävlingarna upphöra. Skyttepaviljongen köptes av Kantorstrand som flyttade den till kyrkbyn där den ännu står kvar. Om vi sedan fortsätter vägen västerut har man till höger på höjden gården Hässelkulla vars ägare på 1700-talet var generallöjtnant Jakob Burensköld, Borkhult, som donerade gården till Yxrums fattigvård. Sista arrendator var Karl Hutterström. Sedan såldes gården omkring 1940 till Minsjö. Fortsätter vi vår vandring på gamla vägen har vi en del torp som tillhör Minsjö som Brotorp med flera. Ett stycke upp till höger fanns Sumpen. Där är byggnader borta. Endast några förvildade äppelträd synes som spår efter bebyggelsen. En torpare som jag minns var Frans Lord som även var kreaturshandlare som besökte de mest marknader i Östergötland och Småland. Sedan ser man alldeles in till gamla vägen småskolan, Ängstugan, som byggdes i början av detta århundrade. Strax intill finner man lilla Ängstugan, en liten låg stuga som förut tjänstgjort som skollokal, men troligen för en bostad åt en torpare. Den första där innan jag minns var fröken Bergdahl och den sista Signe Svensson. Men 1930 blev barnantalet allt mindre, varför skolan upphörde istället ordnas skolskjutsar. De barn som började folkskolan vid 9 års ålder var rätt en lång skolväg från Häggtorp, Målstorp med flera, omkring 7 kilometer. Tills 1918 var det vardagsskolgång. Det blev långa och ansträngande skoldagar, men det var ju tära släkte på den tiden. Hur var förhållandet för lärinnorna i dessa glesbygdsskolor? Det fanns inga bekvämligheter. För det mesta var skolsalen och kaklängsskum på nedre botten samt 2 små vindskum som bostad. Ofta var småskolorna ensligt belägna med den mörka skogen runt om. Många lärarinnor kom från tätorter där det fanns ljus och telefon. När de tagit sin examen fick en del av dem anställning ute i glesbygderna. En för dem en hemsk upplevelse av ensamhetskänsla, skräck för mörker när höststormarna svepte kring väggarna. Tänk om de hade tillgång till telefon, vad det inneburit av trygghet. En backe på gamla vägen, strax intill skolan, fanns för en milstolpe som nu är borta, troligen använd till vägfyllnad vid vägomläggning. Man värderade inte dessa minnes- och kulturmärken på den tiden. Evert Eriksson, Stora Hagen, minns sin far berättade om tider som varit. När han var 16 år fick han anställning hos gästgivaren i Hälla som skjutspojke. En dag fick han köra till Norrköping. När han vände åter träffade han en bekant, Alfred Weichauet, som fick åka med gratis. Men efter en tid träffade Alfred gästgivaren och var så artig att han tackade för skjutsen, med påföljd att skjutspojken fick stryk. En natt när han kom hem från en åktur räckte han inte att hänga upp selen på sin plats. Han var för kort till växten. Därför var det en pall att stiga upp på, men den var borta. Så han lade selen på golvet. När han somnade kom gästgivaren och väckte med förebråelse för att det var någon som var i oordning i stallet som måste rättas till. Det var inte tyst på gården, mydingarna var missbelåtna. Min far var rädd men vågade inte vägra att gå ut till stallet. Under Gustav Vasas tid var här stora sammanhängande skogar. När Nils Nacke ryckte fram i Östergötland anmodades allmogen i bygden till försvar. De högg ner skog och förskansade sig bakom för att stoppa hans framfart. Men som de inte hade någon ledare kunde de inte hindra de krigsvana smålänningarna, varför allmogen flydde och skingrades. Det blev nu fritt fram för Dacke och hans folk att förse sig med mat och foder till hästarna i bygden. Nils Dackes företag var på sitt sätt en befrielserörelse och hade han lyckats med sitt uppror har han blivit en folkhjälte jämfört med Engelbrekt. Men nu blev han i vår historia en grov brottsling som blev avrättad en gång för många år sedan. Då jag en gång var skjutspojke åt kyrkoherde Wesén berättade han när vi passerade Hersberg att här i en liten stuga i början av 1800-talet bodde en tolvkärring av finländsk börd som utövade trolldom samt botade diverse åkommor på människor och djur med olika besvärjelser samt slåder, stämma blod. Även vägfarare som hon inte gillade kunde bli utsatta för hennes konster. Hon kunde få hästar att stanna på vägen utan orsak. Det gick inte att få dem ur fläcken, varken med piska eller lämpor. Hon var fruktad av ortsborna som för att hålla sig väl med henne skänkte gåvor i natura med mera, varför hennes försörjning var god. I början av detta sekel förvärvades Hersberg av möbelsnickare Edvard Pettersson från Skärsind. Fastigheten försörjde två kor samt smådjur. Stugan är troligen tillbyggd någon gång. När det omkring 1900 förordades i folkskolestadgan om slöjdundervisning i de båda sista klasserna beslöt skolrådet att eftersom den ordinarie läraren inte hade någon utbildning i träslöjd att utse möbelsnickaren Edvard Pettersson som var känd för sin yrkesskicklighet. Tiden för undervisningen var 2 dagar i veckan från klockan 2.30 till och med 4.30. Omkring 10 år innehade han befattning med en 10 av 12 elever. Eftersom undervisningen var frivillig var de elever som deltog i slöjden intresserade för sitt arbete. Det var inga problem med ordningen. Vi var ju på den tiden uppfostrade att respektera lärare och äldre personer. En elev minns jag som inte var så intresserad av och opraktisk. Han skulle tillverka en klädhängare som han arbetat med nästan en hel termin. När läraren en gång tittat på resultatet frågade han vad det var för häst som har gnagat på det här trästycket. Nu har han vänt på det några gånger i begrundan, sa han. Den hästen har haft så mycket dåliga tänder. Men det är ju inte alla förunnat att ha trähuvud. Hans arvode för denna tjänst kan man väl förmoda att det var högst 2 kronor om dagen. Edvard Pettersson fick många uppdrag, bland annat 25 år som kassör i Västra Husby sjukkassa, som hade sammanträde en söndag i varje månad med uppbörd av medlemsavgifter. Man såg honom komma gående med sin väska innehållande kassaskrin och handlingar. Under många år förrättade han brandsyn tillsammans med någon medhjälpare. Det var syn vartannat då, med en del av socknen som delades av kanalen. Brandsynen skulle tillse brister i rökgångar samt redskap och sprutor, stegar med mera. Det blir långa dagsmarscher dessa dagar från Hersberg till Vena, Torp, Drag, Ollerhagen med flera och åter. Som ombud för brandstorbolaget hade han upphört på försäkringspremier. Det fanns inget postgiro på den tiden. Det blev med åren många steg och mil på vägarna och stigar. Sedan närmar vi oss Stenslund, där vagnmakaren Nilsson varit verksam i tillhörande lantbruk. Eftersom han var kommunpolitiskt intresserad fick han en mängd uppdrag. Men Nilsson var mycket kritisk mot alla förbättringar, de var alltid för dyra eller onödiga. Därför blev han av många kallad för allmän åklagare. Som närmaste granne var byfotografen Johan Eriksson, Lilla Karlsborg, som under sin mångåriga verksamhet samlat mycket av fotoplåtar av bygdens folk i helg och söken. Många gruppfoto av skolbarn i flera generationer. Han är borta för några år sedan. Mycket av hans material som samlats under årens lopp, fotoplåtar som han ännu kunde framkalla intressanta bilder av bygdens folk. Men som det inte finns någon hembygdsförening som kunde tillvarataga materialet, har det väl tyvärr gått till soptippen. Men skulle ha varit av kulturellt värde för bygden. Till sist, lilla gården till sockengränsen, Dala, vars ägare på den tiden var kreaturshandlaren med mera. I Dala fanns också för många år sedan lanthandel som förestods av frun Nelly. Här delades ut post, tidningar med mera till ortens folk. Om man sedan fortsätter utfarten upp till Linköpingsvägen, här fanns för några år sedan ett par massiva grindstolpar av sten. Vid sekelskiftet början var det även en grind som var stängd under betestiden. Det utgjorde även härads- och sockengräns. Enligt berättelser, när utvandring började från bygden västerut över den stora haven, det var en sedvänja att släkt och vänner skulle följa den på vägen till sockengränsen. Man kan ju förstå att det var gripande syner. Det var ju för de flesta farväl för alltid. Det var inte många som återsåg sin hembygd. Innan järnvägen fanns fick emigranterna färdas vägen Jönköping via Göteborg, en ansenlig vägsträcka. De som hade släkt och vänner och som var ägare av häst kunde hjälpa dem ett stycke på väg med hästskjuts. En del färdas ända till Jönköping. Därefter fick de anlita gästgivargårdarna. Men många unga män och familjer färdades gående med ränslar där de hade sina tillgångar. En del medförde även små barn som de drog i en dragkärva. Varför blir det så stor anslutning till utvandringen av unga människor? En del var väl äventyr som lockade. Men för många fanns det knappast någon försörjningsmöjligheter. Eftersom 1800-talet Sverige kommit i ett fredligt förhållande ökades dess folkmängd betydande. Gårdarna delades vid varje arvskifte. De blev allt mindre. Man kunde se fastighetslängden, till exempel att ett 16-dels mantal eller ännu mindre. Och backstugorna växte upp som svampar i skogarna. Det fanns ju inga industrier. Alla måste leva på den jord som den gav som jakt och fiske. När det blev missväxt, som det ofta blev, många talar ännu om nödåren, 1867-68 och ena katastrofen med svältdöd för många. Över en miljon människor utvandrade fram till sekelskiftet. De var ju alla samhällsklasser. Men ingen av dem hade en aning om de fruktansvärda förhållandena på emigrantbåtarna och den långa sjöresan. När det endast fanns segelfartyg och senare ångbåtar som heller inte var så driftsäkra. Båtar var byggda för passagerare. De resande fick trängas ned i lastrummen. När det var lugnt väder fick människorna i omgångar gå upp på däck. Alla kunde inte vara uppe på en gång, då hade fartyget kantrat. För att få så stora förtjänster som möjligt hos allt för många människor ombord, där fanns ingen övervakande myndighet eller fartygsinspektion. När det stormade flera dagar fick alla passagerare vistas i lastrummen. Lastluckorna surrades fast. Ett ständigt mörker rådde, inga ventilering. Det blev en fruktansvärd stank. Nästan alla sjösjuka. Många dog av syrebrist. En del båtar försvann i djupet med alla ombord. Hur blev det med människorna som nådde sitt mål? Många lyckades bra med hårt arbete och sparsamhet. En del kom åter till gamla landet med sparat kapital och köpte en gård i sin hembygd. Några var stora kapitalister i sitt nya land, men många försvann i det okända. Det blev med åren många dollar som sändes hem till gamla föräldrar och respengar till syskon för resa till lyckolandet. Det skrevs många brev under denna tid. Men det kunde bli långa mellanrum. Dess postgång var oregelbunden. Eftersom läs- och skrivkunnigheten var dålig hos allmogen, varför de måste ha hjälp av någon kunnig person, klockare eller någon soldat. Det fördröjde väl brevväxling många gånger. Amerikabrev som finns kvar är ju värdefulla dokument från en svunnen tid som väl bevaras. Av alla brev lästa finns uttryck av hemlängtan och saknad av anhöriga, men det finns även en röd tråd av kristen tro att de skulle mötas efter döden i en annan värld. Vi människor med vårt nutida tekniska kunnande har knappast en tro som denna. Men kan det hända att det där inne i vårt undermedvetna ändå finns något vi inte för oss själva vill erkänna. Det får i mina tankar att tänka på en strof i en dikt av Dan Andersson. Det finns något bakom bergen, bakom blommorna och sången. 50 år som jordemor. På förslag av greve Fredrik Strömfeldt Hyrlinge att anställa en barnmorska i Västra Husby församling. Det var långt innan barnmorskeinstitutionen allmänt infördes i landet. Till innehavare av denna tjänst antogs nyexaminerade Helga Almgren att tillträda tjänsten 1872. Hon var född i Vreta kloster, dotter till slussvaktare Almgren sedermera i Söderköping. Årslösen var 75 kronor jämte ett bostadsrum som uppläts gratis av greve Strömfeldt på Norrbo. Därjämte skulle varje familj som anlitade hennes tjänster erlägga en avgift av 1 krona och de bättre bemedlade 3 kronor. I många fall kunde de fattiga familjerna ej betala något alls. Ibland fick hon taga med av sitt eget linneförråd. I början av sin tjänst mottogs hon av en viss misstro och på hennes duglighet och erfarenhet, hon var ju så ung, mot de gamla kvinnorna som fött många barn själva och tjänstgjorde som jordemor. De kände sig förbegångna. Det var mycket kvar av vidskepelse, ceremonier och besvärjer som skulle iakttagas vid födelsen. Seder ända från medeltiden. Det var i deras uppfattning långt viktigare än det hygieniska. Men hon vann snart mödrarnas samt familjernas förtroende, både fattiga och rika, med sitt lugn och sin ljusa tillförsikt. Eftersom de mesta var underlydade under Hyrlinge, arrendatorer, torpare och arbetare, därför var det ingen som vågade något annat än att anlita den i tjänst varande barnmorskan. Efter några år bildade hon familj tillsammans med fjärringsmannen, snickare och senare kyrkovaktmästaren. Deras hem blev i den nybyggda kyrkskolan som blev färdig 1883. I deras äktenskap föddes tre barn, vilka ökade hennes arbetsbörda betydligt. Själv ansåg hon att det var nyttigt i hennes yrke med den erfarenhet vilka innebar större förståelse för kvinnor som skulle föda. Efter sitt giftermål med Johan Johansson benämndes hon i dagligt tal av befolkningen med titeln frua. Det var en ansvarsfull tjänst i de små, låga, mörka, dragiga stugorna med dålig belysning och sådan lyx som vatten, diring eller varmvatten fanns ej, men ofta rikligt med barn. Enligt hennes instruktioner måste hon vara kvar minst 2 dygn om ingen annan förrättning var nödvändig. Man kan ju förstå att det inte blir någon ro eller vila under denna tid i de överbefolkade stugorna. Det var en ansvarsfull tjänst med många problem vid en del av förlossningarna, med komplikationer som hon måste klara av ensam utan att kunna rådgöra med läkare. Det fanns ju ingen telefon. Det var bara ett fåtal mer förmögna som kunde anlita läkare, men de var på den tiden mycket oerfarna på detta område. De var väl mer till ett moraliskt stöd och ett delat ansvar. Det fanns ingen förebyggande mödravård som i våra dagar med tillgång av vetenskap och medicin. Därför hände under denna tid en del tragiska händelser, att modern dog under förlossningen samt lämnade en stor barnaskara moderlös. Vid sådana tillfällen lämnade hon hemmet med sorg i sinnet och med en känsla av mänsklig otillräcklighet. Men livet måste gå vidare. Andra hem väntade på hennes tjänster. Många hem hon besökte fick hon även sköta husmors dagliga sysslor, matlagning, städning och massor av tvätt ut hos de barn som skulle till skolan, som hon utförde frivilligt. 1906 var det tid för förflyttning igen till det nybyggda ålderdomshemmet Soliden, där en lägenhet på rum och kök på övervåningen avsett till tjänstebostad för barnmorskan. Någon som helst bekvämlighet fanns inte. Det mest anmärkningsvärda var att hon icke hade någon telefon under hela sin tjänstetid. Under hennes långa tjänstetid fanns väl inga vägar och skogsstigar som inte hon färdas. Ibland man gående samt med all slags fordon, från parhästar med livrekad kusk, arbetsvagnar förspända med oxar, enbestuta eller körtama kor. Till yrket hörde även vaccinering mot smittkoppor, men eftersom det var klockare Fallén i församling så utfört detta arbete i många år, fast han blivit gammal, inte var så noga med renlighet. Det sades att han använde en vanlig fickkniv vid operation, med påföljd att såren blev infekterade med onödigt lidande för barnen. Dels blev amenoren allt mer temperamentsfull. När mödrarna protesterade mot hans behandlingsmetoder utbröt han i svordomar och ytande. Först 1904, när Fallén dog, fick barnmorskan verkställa detta med lättnad för barn och mödrar. En färd hon ej glömde var natten den 22 april 1874. Hon hade blivit kallad till ett torp under Hyrlinge på gränsen till Östra Ryd, till skrivarens farfar, livgrenadjären Sköld. En granne och kollega från Vena, grenadjertorp, vän som var hästägare. Hästens namn var Saren. Han var inte vacker men berömd för sin snabbhet i orten. Med en viss bävan steg hon upp i hans vagn. Det gick ju en hel rykten om hans vilda färder. En gång på hemfärd från torghandel i Norrköping en mörk kväll hade han kommit i full fart i backen mot kanalbron. En båt hade nyss passerat. Brovakten hade inte hunnit att få igen bron fullständigt. Hästen hade ingen möjlighet att stanna utan hoppade över öppningen i bron samt spärrbommen. Och träflisorna rök omkring den förskräckta vakten. Själv berättade han om sin upplevelse när han stod i mörkret, hur gnistorna rök om hästhovarna samt lukt av svavel. Han trodde att det var hinjakta som var ute för att hämta någon människosjäl. enligt folkstron. Efter en färd på 45 minuter, vägen var gropig, stenig med en del träbovar som sällan var på plats. Där fanns inget vägunderhållning på den tiden, utan de vägfarande fick av sina vagnar och lägga de lösa plankorna till rätta innan de kunde åka över bäckarna och diken. Men sådan körkarl och häst utgjorde inga hinder. När han kom fram till soldattorpet i mörkret och kände fast mark under fötterna, tackade hon för synen för den vådliga färden, att hon oskadad med sin väska med sina viktiga utrustning. I torpet så fanns fem barn och nu skulle det bli tillökning. Det blev en överraskning med tvillingar, två pojkar. De blev döpta till Otto och Oskar, som blev min fader. Han blev sin födelsebygd trogen. Åren gick och han blev vuxen, blev soldat som sin fader på Norrbo rote. Kompanichefen bestämde att hans soldatnamn skulle bli efter roten, Norrbom. Han gifte sig så småningom och fick fem barn som Helga Johansson hjälpte till världen. Även som vän besökte hon vårt hem många gånger tillsammans med sin make, som under långa tider var arbetskamrater, som hade en del kontakter i föreningsrörelsen. Många år har gått sedan hon slutade sin tjänst 1922, men ännu finns många av henne barn kvar i livet i andra och tredje generationen. En av dem besöker väl någon gång sin födelsebygd, kyrkogården, och finner hennes namn på en minnessten och skänker säkerligen hennes minne en tacksam tanke. Det var ju hon, den första människan i denna kalla värld, som med varm och varsam hand vårdade oss och följde med intresse hur vi lyckades i fortsättningen. Lyckades vi bra här i livet, men deltog även i motgångar och med glädje när det gick bra. Under hennes många tjänsteår hörde man aldrig några krav om löneförmåner, någon bostad eller semester. Alltid var hon redo att hjälpa sina medmänniskor med råd och stöd. Och vad hon lärde under sin levnad med sina handlingar, sin levnadsvisdom, var detta att vi människor inte bara ska leva med varandra, utanför varandra. Strålsnäs, anno 1977, Uno Norrbom.
I also thought it would one day in the future be interesting to show wartime Britain in colour. My problem was obtaining colour films, and of course they were not being made in this country. But I had very good friends in the American and Canadian military attaches who saw to it that the odd row came across the Atlantic.
Det viktigaste är inte hur man lyckas skaffa sig färgfilm. Det är när man är god vän med direktören på Kodak. Eller när man känner en diplomat som tar med sig från staterna åt en. Det viktiga är vad man gör av filmen när man väl har fått den. Och Rosie använder den till att föreviga blitzen i London. Varenda ruta tycks ropa ut att hon också är en Londonbo, precis som alla de andra som bomberna dödade eller inte hemlösa. Från det eleganta Mayfair visserligen och inte från arbetarkvarteren i East End, men lika fullt Londonbo. De här bilderna andas förtvivlan och övergivenhet. Alltid fanns det någon överhetsperson som försökte hindra henne från att filma, men hon hade ju tid. Informationsministeriet hade gett henne, om inte ett carte blanche, så i varje fall någon sorts tillstånd att filma. Vart man vänder blicken blir förödelsen bara värre för varje rätt. Allt fler ruinhöga, allt fler döda och sårade. Bostäder, kyrkor, kontor, fabriker ligger i ruin. Överallt